Och tacka för förtroendet att vara här med er. Men det var så här att så fort Leif hade ringt och frågat mig om jag kunde tänka mig att läsa Guds ord tillsammans med er här, så tänkte jag, då skulle jag gå och hämta min bibel. Och jag hittade den inte. Och det var bara någon dag innan där som, och den är helt borta. Jag förstår inte vad den är. Så att jag har ju fler biblar, så jag har 17 års översättning här ikväll. Den är inte helt fel. Den har väglett många till frälsning och varit till rik välsignelse. Så det är ju över 100 år sedan den översättningen, men den har hållit. Och då tänkte jag så här att märkligt att Bibeln försvinner just nu. Ja, det måste ju vara djävulen som ligger bakom det här då. Och så tänker man utifrån Matteus 16 om det här med sådd och skörd och det här att såningsmannen som gick ut och så, och djävulen kom och tog bort ordet. Och han är ju duktig på att förstöra Guds ord och ta bort det. Så det var ena tanken. Men sen tänkte jag, kan det vara Gud i det här? Och sen tänkte jag på ifrån Amos 8 och 11, där det står att det ska komma en hunger och en törst efter Guds ord, och man ska inte finna det. Och då kände jag lite grann det här att tänk om vi inte har Guds ord. Jag saknade bara min bibel bara efter någon timma. Men vem vet vad som ligger framför? Så du som har en tillgång till Bibeln, läs och memorera Bibeln så att du har mycket av Guds ord i dig. Den dagen det kanske händer så att du inte har tillgång till att läsa den i tryckt form, så att säga. Men jag tänkte också på tillgången till Guds ord. Och Sverige har formats utav Guds ord i gången tid. Och jag gick tillbaka i tanken då till Uppsala möte 1593. Där de beslutade om, det var en väldig kris för Sverige om det skulle bli protestantiskt eller katolskt. Hertig Karl, han stod ju på den protestantiska sidan. Om det var av bibeltrohet eller om det var egna intressen, det kan vi lämna det här. Men han kämpade för att vi skulle få vara fria ifrån påven. Och den första, det var många olika punkter som de beslutade där. Men den första, det var den här. Att den heliga skrift som har sitt ursprung av den helige ande innehåller fullkomligen all kristlig lära, är den enda rätta trons grund och stöd, domare i alla religionstvister och behöver ingen förklaring av heliga fäder eller vem det vara må. Det var vad de beslutade där. Jag tyckte det här kan man ju säga amen till. Och sen sjöng de också kom helige ande i avslutning på det här mötet. Så Uppsala möte 1593 var väldigt avgörande för Sverige. Och för att vi skulle få Guds ord till oss. Och om vi tänker på hur snabbt ifrån det Luther gjorde i Tyskland då, när han spikade upp de här teserna. Det var väl i 31 oktober 1517. Och sen gick det ju inte ens 10 år därifrån, så hade vi Bibeln på svenska för första gången. Inte Bibeln, Nya Testamentet 1526 och hela Bibeln 1541. Och därifrån så har vi ju haft tillgång till Bibeln, och den har ju format mycket utav det som har varit till välsignelse för vårt land. Men sen är det ju hur det är frågan om hur det är idag. Men därför är det så bra att det finns de som samlas till bibelläsning och bön och vill forma sina liv och sin omgivning utifrån Guds ord. Därför tänkte jag tala lite om Guds ord här ikväll. Och då är det ju så här att Jesus, han hade ett stort tacksägelseämne när han var i Kapernaum och han hade undervisat där. Och då han blev riktigt salig, står det. Och han prisar sin fader i himmelen. Himmelen och jordens herre. Det är ju väldigt stort bara det. För att han har dolt detta för de visa och kloka. Men uppenbarat är för den enfaldige, står det här, för den ödmjuke kan det också översättas med. Det här står det i Matteus, om du vill ha bibelstället på det, så är det Matteus 11 och 25. Men det är ju ett stort mirakel att Gud kan dölja det så länge du är vis i dig själv. Så ser du ingenting utav det. Men uppenbarare för den som vill ta det till sig. Paulus är inne på liknande när det gäller försoningen och talet om korset. Det är en dårskap för de som går förlorade. Men det är en Guds kraft för de som vill bli, ta emot det och vill bli frälsta. Tack och lov. För att det finns en Guds kraft till frälsning som är verksam fortfarande. Tack och lov för det. Så det är mottagligheten. Det var inget fel på budskapet. Utan det handlar om mottagligheten. Och det är en gräns som går där. Och det är ödmjukhet. Stolthet. Gud står emot det stolta. Men han ger nåd åt de ödmjuka. Så att det är stor tillgång att få vara under Guds nåd och få leva i den ödmjukheten och ta till sig bibelordet. Några bibelställen om vad Bibeln säger om sig själv. Och då säger i Jeremia 23 och 29 så nämner Bibeln om att det är en hammare. Eller som en hammare som krossar sönder det som är hårt. Jag nämner också att det är som en eld. Jeremia 20 och 9. Jag kanske inte citerar alla, eller vad jag säger, alla bibelställen vad det står. Men du får fråga efteråt om det är någonting som du undrar över. Psalm 119 och 105, där får man lära sig redan i söndagsskolan. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Hebreerbrevet 4:12, där säger att Guds ord är levande och det är verksamt. I Matteus 4, ja, Efeserbrevet 6 och 17 så talar jag om vapenrustningen och där talas det om att det är andens svärd som är Guds ord. Så Guds ord är ett vapen också. Både till försvar och angrepp. Och det var genom Guds ord som Jesus vann seger i frestelserna. Matteus 4. Det står skrivet. Många gånger så kan vi komma i situationer. Vi kan inte resonera oss fram till eller ur situationer vi kommer. Men om vi vet vad som står skrivet så vet vi åtminstone för oss själva att vi har den övertygelsen att det är det rätta. Och det är väldigt bra i den här tiden då Guds ord många gånger är ifrågasatt. Men andevärlden känner till Guds ord. Och de bävar inför när Guds ord får proklameras. Om inte människor böjer sig så händer det saker i den andliga världen. När vi proklamerar Jesus seger och Jesu blod som är det som är räddningen för oss. För i oss själva kan vi inte frälsa oss. Hur rättfärdiga vi än tycker vi är, så är vår egen rättfärdighet som en fläckad klädnad. Och det är inte våra synder, står där, utan vår egen rättfärdighet. Den är som en fläckad klädnad. Så att inför Gud så behöver vi nåd och barmhärtighet och frälsning genom Jesus. Och det är enda vägen till Gud. Guds ord är skapande. I Johannes 6 och 63 så talas det om att mitt ord är ande och liv. Och de här välkända ställena i Matteus när Jesus berättar de här liknelserna om såningsmannen som går ut. Då är ordet, det är säden som sås ut. Hebreerbrevet 4:12 talar om att det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Matteus 24:35 talar om att Guds ord är bestående. Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska inte förgås, säger Jesus. Och Hebreerbrevet 1:3. Det tror jag vi ska ta och läsa. Vi ska läsa några ställen också. Hebreerbrevet. Då talas det här om. Sedan Gud fordom många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu på den yttersta av denna tid tala till oss genom sin son som han har insatt till arvinge av allt. Genom vilken han har skapat världen. Och eftersom denne är hans härlighets återsken och hans väsens avbild. Och genom sin makts ord bär allt. Har han sedan han utfört en rening från synderna satt sig på majestätets högra sida i höjden. Här talas det om att det är Guds ord som bär allt. Allt är skapat till Jesus och allt han bär allt. Vi ska läsa ifrån andra Petrus också. Han uppehåller allt med sitt maktsord. Andra Petrus. 3:e kapitlet. Och där handlar det om Herrens tillkommelse och domens dag och slutförmaningar, står det i överskrift här. 17 års översättning tycker jag är väldigt bra på så vis att det är överskrift. Och sen är det versindelningen väldigt bra och lätt att memorera in. Lättare än andra tycker jag personligen. Det är därför så hemma när vi läser, oftast läser Helena på morgonen när vi har vår andakt där. Och så läser hon någon annan. Och då reagerar jag direkt och sen märker skillnaden. Och sen jämför vi och så vidare. Så att det är bra att lära sig Guds ord så man har tillgång till det. Så man kan det i sitt hjärta och sinne. Men andra Petrus ska vi läsa där. Så kom ihåg vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna, så att det bud som edra apostlar har blivit är det givet från Herren och frälsaren. Och det... Vad säger du? Ja, jag började på andra versen där. Vi kan gå ner till 5:e kanske här. Den 5:e versen kan vi ta. Andra Petrus 3:5 kan vi ta. vi kan gå ner dit nu. Det fjärde börjar vi på. Hur går det med löftet om hans tillkommelse? Från den dag då våra fäder avsomnade har ju allt förblivit sig likt. Ända ifrån världens begynnelse. Så när de vill jag påstå detta förgätar de att i kraft av Guds ord, det var just det, i kraft av Guds ord, himlar finns till från uråldrig tid. Så och en jord som har kommit till av vatten och genom vatten och genom översvämning av vatten från den förgicks också den värld som då fanns. Men det himlar och den jord som nu finns, det har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld. Och så vidare där. Alltså det är Guds ord som Gud bär allt med sitt maktsord. Och han har bestämt vad som ska hända med dig i framtiden. Och jag tänkte på här de här som säger att allt har blivit sig likt. Det står, det påstår att allt har blivit så likt, att det är så likt. Jag tycker det är väldigt mycket som är olikt. Och de säger det ända från begynnelsen är det så likt, säger de. De är inte trovärdiga. Jag menar, jag har varit med sedan 50-talet. Och jag tycker det är väldigt skillnad. Så att det behöver ju inte lyssna så mycket till vad de säger. När de säger så, för de är inte trovärdiga. Nej, det är det inte. Utan vi tror på Guds ord och det han har förutsagt att det kommer att gå i fullbordan. Guds ord är skapande. Och redan ifrån begynnelsen så vet vi ju det att Gud sa det och det vart. Var det ljus och det vart ljus. Det var Guds ande svävade över vattnet. Vi vet inte hur länge den hade svävat där. Men när Gud sa det så hände det saker och ting. Det blev ljust. Gud skapade den här världen. Och så skapade han ett folk. Genom att han gjorde ett förbund med Abraham. Första Mosebok 15 och 4. Det står att Herrens ord kom till Abraham och så ingick Gud ett förbund med Abraham och skapade ett folk. I Hebreerbrevet 4:10 ska vi läsa också. Hebreerbrevet 10. Det handlar om att Gud är finns ett behov utav ett fullkomligt offer. Och då står det från den fjärde versen. Till omöjligt är att tjuras och bockas blod skulle kunna borttaga synder. Därför säger han vid sitt inträde väl. Slaktoffer, spisoffer begärde du icke. Men en kropp beredde du åt mig. I brännoffer och syndoffer fann du icke behag. Då sa jag, se jag kommer, i bokrullen är skrivet om mig för att göra din vilja och Gud. Alltså, i den eviga världen, vid någon tidpunkt, så fanns det ett behov av att komma fram till en försoning. Och Jesus svarar ja på detta, att bli en utav oss och ta det här och bli det här syndaoffret. Jag kan läsa ifrån Jesaja 53, där det talas om att det var våra krankheter han bar. Det står i 10:e versen där, så står det så här. Det behagade Herren att slå honom med krankhet, om hans liv så blev ett skuldoffer. Så skulle han få se avkomlingar och länge leva, och Herrens vilja skulle genom honom ha framgång. Ja, av den vedermöda hans själ har utstått ska han se frukt och så bli mättad. Genom sin kunskap ska han göra många rättfärdiga. Jesus svarade ja på den kallelsen han fick att bli det offerlammet och bära all den världens synd och skam upp på Golgata kors. Det var inget egenvärde i att Gud såg med behag på detta. Det var ju så att man räknar med att Gud vände bort sitt ansikte och det blev helt mörkt. Han blev helt utlämnad. Och han utropar: varför har du övergivit mig? Då han bär vår synd på sig. Men det fanns ett om här. Om det blev, han blev ett skuldoffer, så behagade det Gud. För då var försoningens problematik löst. Jesus har löst problematiken med syndaskulden. Och du får vara en frukt utav det verket. Tack gode Jesus. Tack Jesus, säger jag. Det är så gripande att läsa de här texterna. Man har läst dem många gånger, men det är alltid lika, det är lika gott för själen att få ta till sig det här och veta att det här är verklighet och det här är det som är räddningen för mig. Och det kan man erbjuda till människor som deras räddning, oavsett vilken situation de är i, så kan det få vara en frukt utav den försoningen som Jesus har bringat. Men innan i kapitlet här så talas det om att han var föraktad och övergiven. Och de höll honom för intet. Det har jag stavat på många gånger. Att de höll honom för intet. Och jag har mött människor i den situationen som håller honom för intet. Människan är så lik. Hon ser inte värdet utav vad Jesus har gjort, utan hon håller honom för intet. Men han är Guds son. Han är högst över alla som vi sjunger. Upphöj. Han sitter på Faderns högra sida och har gått för oss. Man kan säga att han arbetar hemifrån numera. Han har sänt den helige ande som är här på jorden. Och Jesus sitter på Faderns högra sida. Han vet vad som är på gång. Tack gode Gud för det. Så Guds ord är skapande. Det skapade och det skapar ett folk. Och det har skapat. Det skapar en. Ja, det skapade ju Guds ord, Johannes 1:1, att ordet var hos Gud och ordet var Gud. Men ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Så ordet och Jesus är ju identiskt. Så att när vi läser Guds ord så får vi också del av Jesus själv. För det är identiskt med varandra. Och efter att Jesus hade uppstått och satsat på Faderns högra sida, så sände han den helige ande. Och vi ska stanna lite grann inför det, att vad den helige ande skapar i den här tidsåldern. Och det vi då kallar Kristi kropp. För tanken, om jag förstår det rätt, så tänker Gud att det Jesus påbörjade skulle fortsätta genom sin kropp, sin församling, genom de som fylldes av samma ande, den helige ande. Och det här kan vi ju läsa om i Apostlagärningarna 1, 2:1 om pingstdagen när den helige ande kom och fyllde var och en. Alla blev uppfyllda. Ordet lika med Jesus. Syftet med Jesu blivande var försoningen. Syftet med den helige ande var ju att människor skulle bli förvandlade och födda på nytt och få del av Guds ande. Och jag brukar tänka så här ibland att i den skapelse som är nu, då skapade Gud först jorden och sen först på sjätte dagen var det han skapade människan. Sen vilade han på sjunde dagen. Men nu gör han lite annorlunda. Nu skapar han nya människor först för att de ska befolka den nya himlen och den nya jorden. Så är du född på nytt så är du medborgare redan nu i det himmelska och är ämnad för att leva i den nya himmel och den nya jord, på den nya jord som Gud planerar. Så Gud skapar kraft genom sitt ord är inte slut utan det fortgår. Och om vi vidgar våra tankar och tänker på vad som händer utöver världen så är det många som har blivit pånyttfödda idag och blivit medborgare i Guds rike. Men sen är det ju hur man fortsätter det här på, om man går ner på individnivå då. Och tänker sig att ordet är detsamma som Jesus och vi behöver mata oss hela tiden med Guds ord för att vi ska bli Kristuslika. I Jesaja talas det också om att Guds tankar är så mycket högre än våra egna tankar. Och vilka tankar har Gud om oss då? Ja, att vi ska bli hans son lika. Det är inga dåliga tankar Gud har om oss. Det var någon som uttryckte att inte ens din mamma hade så höga tankar om det som Gud har. Gud, han vill att vi ska formas och bli hans sons avbild. Så han får vara den förstfödde bland många. Och hur långt har vi kommit på den vägen? Det beror lite på hur mycket vi fylls av Guds ord. Jesus, han talade om sig själv som livets bröd. Han demonstrerade ju hur han kunde mätta tusentals människor med bara några få fiskar och lite bröd. Och människorna blev väldigt imponerade över det här och ville göra honom till kung. Då började han undervisa om att han är livets bröd. Och sen jämför han det med judarna när de vandrade genom öknen och åt manna. Och det där retade ju upp många för att han gjorde sig ju själv större än vad de tyckte att han var. Men Jesus, han är livets bröd. Och han går in på det här med att vi ska äta utav hans kött och blod. Och det brukar vi ju tala om i samband med nattvarden och det är helt rätt. Men jag tror också i och med att han säger att han är livets bröd, så tror jag också att vi kan ta till oss utav att han är ordet och vi ska äta och formas utav Guds eget ord. I den bemärkelsen att det ska forma vår personlighet och ja, vårt medvetande om vad som är rätt och fel och så vidare. så varnas det i Hebreerbrevet 4 och 2 om de här som vandrade. Vi ska läsa ifrån Korinthierbrevet också. Ja, Korinthierbrevet 2 och andra Korinthierbrevet 5 och 17 talar ju om det här välkända bibelordet att de som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förgånget, något nytt har kommit. Och det här nya som jag sa, det är det som tillhör framtiden och Guds rike. Men vikten utav att vi formas utav Guds ord. För Jesus, Gud har sådana tankar om oss så att han vill använda oss. Och i de här liknelserna i Matteus 13 där som talas om såningsmannen som gick ut för att så. Där är säden är Guds ord. Men i en annan liknelse då i Matteus 13 och 38 då är det rikets barn som är Guds ord. Och är du rikets barn så är du identisk med Guds ord. Därför om du har fyllt dig med Guds ord så är du så identisk med säden som kan förmeras så att säga. Det kan förmeras genom dig, Guds rike. Och det här talar Paulus om också i andra Korinthierbrevet 3 och 3 om att vi är Kristusbrev. Det är liknande tankar. Att de som inte själva har tillgång till Guds ord, de kan se på oss hur de Jesus är. De borde kunna se. Därför att Guds tanke med är att vi ska bli som han och presentera hans väsen, hans ande, hans kraft, hans förlåtelse, hans kärlek. Det är att vara Kristus brev. Men i Hebreerbrevet så det fjärde kapitlet Hebreerbrevet 4. Det hade vi ju citerat ifrån förut att Guds ord är levande och kraftigt och åtskiljer. Hebreerbrevet. Jag kan vända mig lite om det är lite mörkt här. Här talas det om att det glada i andra fjärde kapitlet, andra vers. I det glada budskapet, ty det glada budskapet har vi mottagit, vi såväl som det. Men för dem blev det löftesord, det fing att höra till intet gagn, eftersom det icke genom tron hade blivit upptaget i dem som hörde det. Och i någon översättning så står det att det hade inte smält samman med dem som hörde det. Och därför så fick det sådana förödande konsekvenser så att de kom inte in i Guds vila utan det blev där i öknen. Och just det här med att man tänker på församlingen som Kristi kropp och att den behöver matas med Guds ord för att kunna vara Guds Kristi kropp. För matas vi inte med Guds ord så blir vi någonting annat. Och jag tror att vi kan skönja några av de tankarna i brevet i Uppenbarelseboken. Som skrivs till församlingen i Laodicea. Uppenbarelseboken 3, 15 och 16. Så säger han som är... Vad är det där? Jo, andra är där. Så säger han som är amen, det trovärdiga, sannfärdiga vittnet, begynnelsen på Guds skapelse. Jag känner dina gärningar, du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu då du är ljum och varken varm eller kall ska jag utspy dig ur min mun. Det kanske finnas olika uppfattningar om det, vad det betyder det här. Men man kan, jag tycker inte det är så långsökt att tänka sig att Gud kan inte svälja vad som helst för att bygga sin församling. Så tänker jag. Utan han har bra smak så han sväljer det inte ens. Du och jag, vi kan svälja saker och ting som gör att vi behöver kasta upp saker och ting. Men Gud, han känner det redan i munnen och spyr ut det. Jag tror det är en tanke som är väldigt allvarlig i vår tid. Därför att om Guds församling ska vara där den är ämnad för. Och Jesus säger att det är han som bygger sin församling. Det är ingen organisation, det är inget samfund, utan det är Gud som bygger sin församling. Och han bygger det utifrån de som fylls med Guds ord. Så tänker jag. Tack gode Jesus att vi har tillgång till Guds ord och vi kan fyllas med det. Så att vi får vara med i den levande Gudens församling. Det hjälper inte att man bara har det, utan det måste smälta samman med oss också. Om man tänker på kroppen och hur vi stoppar i oss. Man behöver inte veta allt hur det går till för att man ska få den energi och kraft vi får utav det vi äter. Det finns ju de som ägnar sig åt det och de som, det är ju intressant. Men det är inte nödvändigt att vi måste veta allting för att vi ska få del av den energin. Men vi måste äta. Och vi måste ta del och fylla oss med Guds ord så vi får den energin. För det står en annan liknelse om säden som såddes. Och lantbrukaren han dagar gick och han sov och det blev dag efter och natt och det blev dag. Och säden hade sått, det växte. Det hade liv i sig självt, står det. Han visste inte hur. Och lantbrukare kan se väldigt olika ut. Men det har inte så stor betydelse, utan det är vad de sår som har betydelse. Och så är det med oss. Vi kan vara väldigt olika. Men det som är det väsentliga, det är att Guds ord får forma och styra våra liv. Då kan Gud använda det och bygga sin församling här i den här tiden. Oavsett vad fienden håller på med. För att dödsrikets portar ska inte bli övermäktig över Guds församling. Och vi fyller oss med Guds ord, så har vi Guds löfte om att han är med oss. Gud har inte något separat förbund med dig och mig. Utan han har ett förbund med Jesus som vi får tillgodogöra oss. Är du glad för det? Ja, tack och lov. Då ska vi sjunga här sen lite till och prisa Jesus för hans godhet emot oss. För allt vad han gjort och vad han gör och vad han planerar och hans tankar om oss. Jag hoppas du kan ha några, bli något välsignad av de här tankarna jag har delat med mig av här. För vi behöver varandra och vi behöver framförallt Jesus och Guds ord som vägledning. Om man tänker efter, vad skulle vi ha varit om vi inte hade fått tag i Guds ord? Vi är, många gånger är vi så vana och man kan nästan säga bortskämda med att vi talar för givet. Vad hade jag varit om jag inte hade fått tillgång till Guds ord? Hur skulle jag ha orienterat mig i den här tillvaron? Och så är det faktiskt många som har den situationen. Och då får man möta dem där de är och försöka hitta infallsvinklar som gör att man får grepp, kan ge dem utav Guds ord så de kan få ta till sig det. För Guds ord är till för alla. Det är därför det är så som kamp om att Guds ord ska få den plats som det behöver ha. Tillgängligheten på saker och ting, oavsett vad det är, har en väldig betydelse. Och tillgängligheten på Guds ord i Sverige är inte så stor som den borde vara. Jag kommer ihåg när vi var och besökte dotter i Afrika och vi åkte taxi där och på bussar och så här, det var klistermärken med bibelord överallt. Och jag tänkte, här skickar vi missionärer till det här landet. De har ju Guds ord här överallt, mycket mer än vad vi har. Så vi proklamerar Guds ord. Guds ord, där står jag om Guds ord hade framgång. Och det kommer det att ha. Guds ord kommer att ha framgång och kommer att gå i fullbordan. Gud håller sina löften. I Jesu namn. Amen. Fader i himlen, jag tackar dig för din nåd. Tackar dig för ditt eget ord. Tack att du har vakat över ditt ord in till denna dag. Vi tackar dig för de som har gått före och varit väktare på muren så att säga. För att ditt ord skulle komma till Sverige. Det skulle komma på vårt eget språk. Och det skulle komma ut bland folket, Herre. Tack att vi får ta till oss ditt eget ord och formas till att bli så som du har tänkt att vi ska vara. Fyllas av ande och liv och kraft och seger över synd och mörker och djävul och allt som står oss emot. Av oss lagda vara må. Vi prisar dig, Herre. Vi prisar dig. Jag gör som du Jesus gjorde i Kapernaum. Jag prisar dig, himmelen och jordens skapare och Herre. För att du har dolt detta för de visa och kloka. Men uppenbarat dem för de ödmjuka. Vi ödmjukar oss inför dig. Och tar emot av välsignelse, av kraft, av seger, av smörjelse, av glädje, av frid och så vidare. I Jesu underbara välsignade namn. Amen.